Hej och välkomna till våra premiärprogram idag, Invånarens inblick. Och radioprogrammet där vi har den era här med oss, med våra gäster idag. Och den person som är väldigt engagerad och intresserad i sådana frågor som är Joanne Wiseman Franke, som är med oss i studio. Och med hans erfarenhet från lokal, nationellt och EU-internationell nivå inom demokratiutveckling har Johannes varit en viktig röst för delaktighet och inflytande. Johannes har inte bara fördjupat sig i politiska sfär utan också aktiv delaktig i samarbete kring metodutveckling för dialoger mellan olika kommuner, särskilt i projektet Invånare i projektet. Invånarens inblick dagens avsnitt kommer att fokusera på den viktiga tema delaktighet och inflytande. Johannes, tack så mycket för att du tackade att komma till programmet och prata i såna viktiga frågor idag.
Ja, tack för att jag får komma.
Och vi kan börja med att berätta lite om dig själv. Kanske för de lyssnare som inte känner dig. Du är en person väldigt aktiv på varje front. Du har medverkat till och med i en bok som heter Medborgardialog. Mm. Med författare i boken också.
Just det.
Med flera andra.
Alltså allt började väl egentligen med mitt eget engagemang. När jag var ung och såg saker som jag ville förändra. Och frågade mig själv hur jag skulle bidra. Jag tror jag var så där en 12 år. Första gången när jag kände så här, det här vill jag påverka. Så jag intresserade mig för politik och hur samhället liksom styrs och hur man fattar beslut och vem som bestämmer över vilka saker och så, ganska tidigt. Och sen så har det intresset eller den nyfikenheten fört mig både till många spännande platser, både utomlands och i Sverige och inom EU. Och just nu så finns jag, och jag har jobbat, ska jag säga, som tjänsteman i jättemånga år på olika nivåer. Men just nu så, och det gör jag, ska jag säga, fortfarande. Men jag har också ett förtroendeuppdrag som lokal politiker.
Det är spännande att höra att din resa, och det började redan som 12 år, och att du vill göra skillnad, att du vill inte sitta utan du vill påverka och agera. Och igår träffade jag en annan person som berättade att när han var 18 åkte till Indien och samarbetade med Moder Teresa med fattigdom nästan 10 år. Mm. Wow, och redan då han tänkte jag vill göra skillnaden. Och från den dagen till idag har han jobbat på flera olika projekt globalt med fattigdom och hunger och mycket annat i hela världen. Så att det är väldigt berikande när man lyssnar på en person som du som redan ämnade ögon väldigt tidigt för att bidra till samhället faktiskt. Mm.
Men jag tänker att det är jätteviktigt att jobba med unga människor tidigt. Därför att om man tappar hoppet att kunna påverka eller att kunna medverka på olika vis, då slutar man, då finns det liksom inte kvar senare. Jag tror att det är jätteviktigt att man börjar både i förskolan och i skolan och så, att man ger unga människor hopp och möjlighet att också vara med och påverka saker. Och det har jag också jobbat med under lång tid i mitt arbete, att just skapa förutsättningar för människor att, för unga människor att medverka.
Du pratar i det här som är väldigt viktigt, det här med delaktighet, påverka, inflytande. Det gäller både i samhället, i jobbet också, man på sin arbetsplats också, man vill känna sig att man är med och en del av. Och delaktighet innebär att kunna medverka och vara en del av samhället, precis som vi har sagt. Och hur skapar vi delaktighet?
först så måste man känna att den, alltså först måste den personen som det handlar om känna att den, dess bidrag är värdefullt. Och det är väldigt lätt att tänka att ja, men han får inte ens rösta. Men perspektivet
känner sig lite.
Ja, perspektivet hos en person som ändå inte har rösträtt kan vara jätteviktigt för en situation, till exempel i skolan. Men man kanske inte får vara med i det formella beslutet, men man kan ändå påverka och framföra sin åsikt, till exempel som ung person. Eller varför inte, till exempel om du är gammal och behöver hjälp. Det är ju jätteviktigt att man får en dialog med patienten eller med den som behöver hjälpen. Det kan ju vara en vårdtagare eller en så. Och inte att dialogen liksom går över huvudet på dem. Att man pratar med maken eller de anhöriga eller så istället.
Johannes, hur kan delaktighet förbättras?
Jag
tänker... Så att det är förutsättningar.
Ja, men jag tycker... Eller i samhället så ser vi ju en ganska stor förändring. Att det är ganska många människor som är engagerade i politiken. Och då menar jag inte den partipolitiska arbetet. Utan jag menar i partipolitiska frågor. Liksom. Man är engagerad i det som händer i samhället. Så. Men färre och färre har valt att engagera sig partipolitiskt eller i liksom den organiserade demokratin. Och det tänker jag är en utveckling som det kan väldigt snabbt bildas opinionsgrupper på sociala medier med miljontals liksom följare eller åsiktsuttryck liksom. Men samtidigt så det här systemet som vi har skapat med politiska partier och så det ekar lite tomt. Andelen medlemmar går ner, andelen engagerade färre och färre, och det och de som röstar blir också färre och färre. Så att jag tänker att förtroendet för det systemet har en utmaning liksom att möta. Det är inte så att människor är inte intresserade av frågorna, men formerna för att liksom jobba med det på ett strukturerat sätt, det behöver man kanske se över, eller man behöver tänka på hur det ska se ut framöver.
Jag läste en artikel inte för länge sedan att flera förtroendevalda hoppar av innan de slutar sin mandatperiod. Ja. Supplenterna och allt. Och då, det blir flera poster tomma. Och det gäller alla partier, så att de har ingen som de kan sätta in där. För att det måste restas i kommunfullmäktige och sådana saker.
Dessutom så det finns ju några som har varit med ganska länge. Och som finns kvar så att säga. Men tendensen är också att fler, eftersom andelen vad säger man, uppdrag, de är ju kvar. Men andelen människor går då ner, och det betyder att de som är kvar, de har också fler och fler uppdrag. Och det betyder att belastningen eller så att säga tyngden som vilar på dem, den blir både, alltså den kan bli tung för vissa. Men den kan också göra att maktkoncentrationen, alltså det inflytande som en enskild person har över en fråga, den kan bli problematisk. Därför att det speglar inte den här idén om att de folkvalda politikerna, de ska ju representera folket.
Mångfald
Exakt, mångfald, folket, både en blandning i åldrar och i kön och i etnicitet och alla möjliga. ett tvärsnitt så att säga utav samhället. Det ska ju vara en lekmannastyrelse som helt enkelt på uppdrag av medborgarna ska leda det här, eller styra den här verksamheten. Hur ska vi fördela pengarna och vad ska vi prioritera bland vissa frågor som står mot varandra, intressen som står mot varandra och så vidare. Och då behöver man ha allmänhetens intresse för ögonen. Men sitter man då länge och har väldigt många uppdrag som politiker så finns det en risk att det börjar handla om personer. Och att det börjar handla om alltså, risken för korruption, risken för vad säger man, otillbörlig påverkan och så vidare. Allt sånt ökar när det blir färre så att säga. Är man fler, ja då behöver man göra på det gamla sättet liksom, att träffas och ha stora medlemsmöten och rösta om hur ska vi egentligen göra och så vidare. Och så blir det, och så får den som är företrädare i uppdrag att genomföra det som en majoritet har röstat igenom och så. Och så funkar ju i förlängningen systemet idag. Men om andelen människor som är engagerade i de politiska partierna minskar ännu mer, då finns det en stor risk att man vattnar ur det här systemet. Och samtidigt vattnar man också ur
alla krafter.
Ja, man vattnar ur förtroendet också för systemet. Och det tycker jag vore olyckligt.
Men jag känner människor som jag har varit aktiv i politik. Vissa är fortfarande, andra inte längre. Vissa tycker att det blir för tråkigt och det blir för tungt. Precis som här jobbar man till ett vanligt jobb. Och sen måste gå till kommunen och sitta på en gruppmöte. Och sen sin nämnd. Och då blir det 9 eller halv 10 på kväll.
Mm.
Eller ännu längre. Det beror på var man sitter.
Mm.
Så det måste finnas mycket kraft i människa för att orka med det faktiskt.
Mm.
Och det där kanske så småningom under valrörelsen kanske det finns mer kraft och efter det börjar minska det.
Mm.
Och det som du säger, det är väldigt viktigt för att då speglar inte de beslutfattare och de som är engagerade själva samhället. För nej, att det finns en mindre grupp och inte speglar helheten så att säga.
Just det. Just det. Det är också så att det man glömmer bort ibland, som jag gärna poängterar när jag pratar med folk om engagemang och politik, det är att på lokal nivå, i kommunerna eller för den delen i en förening också, om man är engagerad i en idrottsförening eller i en scoutkår eller någonting sånt, så är det ju, då har man störst möjlighet att faktiskt påverka. Jag har jobbat både med FN-organisationen, med EU-kommissionen och med svenska myndigheter på nationell nivå. Och på alla de nivåerna så är man så långt ifrån. Alltså man kan ju fatta beslut i Bryssel och så vidare. Man kan även fatta beslut på nationell nivå. Men någonstans så ska ju det här genomföras. Det som är beslutat. Det kan vara en strategi för, inte vet jag, sysselsättning, eller det kan vara en strategi för ökad trygghet och så vidare. Men det ska ju omsättas i praktiken. Praktik. Och jag skulle nog vilja säga att de kommunala, den politik som man jobbar med på kommunal nivå, på lokal nivå, den har någonstans 70-80% av den politiken, den kan få konkret liksom genomslag för medborgarna i en enskild kommun. Det finns också en stor fördel. Det finns ju 290 kommuner i Sverige som har samma uppdrag. Och det här uppdraget att leverera bra service med liksom vägar, stadsbyggnadsplaner, infrastruktur, vård, omsorg, skola. Alltså hela det paketet, det har man gemensamt med flera hundra andra. Så att det finns massor att lära av varann. Så att man behöver inte sitta och hitta på själv. Utan om man som politiker, alltså folkvald då i en kommun, öppnar ögonen och intresserar sig för vem gör någonting spännande och var finns det bra exempel att hämta, så finns det väldigt mycket som man skulle kunna ta hem och hjälpa till med vad gäller förbättringar och saker som man skulle kunna utveckla i sin egen kommun.
Jättebra, för att det är jätteviktigt, för att apropå det är precis jag hade en fråga apropå hur, om du kunde dela med dig några konkreta exempel på framgångsrika projekt eller samarbete kring dialoger mellan olika kommuner i Sverige eller grupper.
Ja, precis, så. Jag vill
jag tror att alla kommuner har olika utmaningar, alla en av de största utmaningarna som finns lite överallt idag är trygghet.
Vad sa du?
Trygghet.
Trygghet, ja. Ja, absolut. Jag tänkte på en allmän sak kopplat till det här med trygghet. Det finns ju en väldigt massa hot just nu. Alltså vi har IT-säkerhet och identitetsintrång och vi har massor med sådana saker. Så generellt så kan man ju säga att andelen av saker vi oroar oss för är betydligt större idag än vad det var tidigare. Det som har hänt i kommunerna, det är att över tid så har man, eftersom man också behöver vara mån om sin personal och man behöver liksom skapa en trygg arbetsmiljö och så för personalen, så har också kommunerna blivit liksom lite svårare att få tag på. Det är liksom det är plexiglasskärmar och det är inte lika enkelt idag att veta vad heter den personen som jobbar där och där och kan jag få tag på den och så. Av den enkla anledningen att det finns massor med personer i kommuner som också råkar ut för hot och så. Och eftersom man har, du behöver inte bara vara folkvald politiker, utan det kan också vara en tjänsteman som är anställd för att helt enkelt genomföra ett uppdrag som politiken har bestämt. Och den situationen gör också att det blir svårare för de som vill delta, de som vill ha information och de som vill påverka. Därför att man sluter sig för att skydda både sig och så att säga de som jobbar och så. Och den situationen den är också problematisk kopplat till det här med att låt oss fler behöver komma till tal, så fler behöver kunna vara delaktiga. Och det där är någonting som jag tycker varje kommun egentligen eller varje så borde prata mer om. Därför att det är ett ganska högt pris man betalar. Naturligtvis så skulle det vara fruktansvärt om någon råkade illa ut eller blev utsatt också. Men jag tänker att hela vårt samhälle bygger på att människor ska kunna få tag på sin kommun som man är medlem i. Och kunna delta och bidra och lämna synpunkter och också få den information man vill ha och behöver.
Du kom in precis i det här med digitalisering och allt detta.
Ja.
Och för några dagar sedan biobiljetten för biografen man kunde inte köpa för att du bara blockera och sådär. Det blev flera dagar sådär. Och man pratar mycket om hot, men det finns flera olika former av hot, precis som du sa. Tänk om det slår hela systemet och man kan inte använda sin mobil, man kan inte betala, man kan inte åka buss och allt.
Mm.
Vi är mer sårbara idag än den som vi var tidigare.
Absolut. Men jag tänker att det är också ett sånt här uppdrag som kommunerna har. Och en sån här angelägen fråga som fler människor borde engagera sig i. Och kommunerna har ju en jättestor möjlighet att ta tag i den frågan. Vad händer om jag inte har el i 5 dagar? Vad händer om jag inte har tillgång, om jag inte har vatten där jag bor i 5 dagar? Ja, men då det finns beredskap och kommunen har ett jättestort ansvar för de här olika vad ska man säga, nödlösningarna som kommer att behövas om det hamnar i en situation där till exempel vårt dricksvatten blir förorenat eller att vi inte kan, ja, det kan vara en bro som går sönder eller en väg som inte blir farbar eller så. Alltså, ja.
Precis, och jag tycker det är viktigt, man pratar väldigt mycket nu om krig och hot, men det kan vara inte bara det. Det var precis, det är jätteviktigt vad du sa nu om är vi förberedda om det skulle hända någonting. Jag tänkte på Tjernobyl till exempel för flera år sedan. Vi kände inte så mycket här, men i norra Sverige, där de vid gränserna med Ryssland, det var mål och det var lite dim och sådär som kom ungefär från Tjernobyl. De behövde använda speciella kläder, för att man visste inte vad hade hänt. Men vad händer om imorgon, säger myndigheter, ingen kan komma ut nu, de måste stanna hemma. Det är en katastrof, vad gör man då? Så att det måste vi lära oss av scouterna, alltid redo.
Ja, men också jag tänker det här med kommunikation som vi pratar mycket om, för att komma tillbaka till det här med delaktighet och dialog.
Precis.
Var naturligtvis så man har kanske en batteriradio och så vidare, men det är ju Sveriges Radio så att säga. Hur får du reda på att du ska hämta vatten någon annanstans? Eller att överhuvudtaget att vattnet inte kanske är drickbart. Och det är kommunens uppdrag. Så att det här med hur man kommunicerar och hur man... vad har vi för nätverk så? Jag tänker att också att de här informella nätverken som finns. Grannar som pratar med grannar. Föreningsmedlemmar som pratar med föreningsmedlemmar. Man vet var man bor, man vet var barnen går i skolan och så vidare. Man ingår ju väldigt många olika typer av nätverk. Det är ju de som också bygger den här, vad ska jag säga...
Delaktighet.
Ja, den här styrkan i nätverken. När de här vanliga möjligheterna försvinner, då träder andra nätverk och system in som man då kan utnyttja. Och det finns ju många sådana bra exempel där man har försökt stärka de här nätverken på olika vis. Och du frågade om bra exempel. I Montreal så var man först med att skriva en sån här medborgarförklaring. Vad säger man? En charter. Så här, det här förväntas du som medborgare i Montreal att göra och det här får du tillbaka. Alltså att man beskrev ett samhällskontrakt kan man väl säga. Det är ett jättebra exempel på där man har aktivt jobbat med att stärka den här kraften mellan det gemensamma och det enskilda liksom intresset eller behovet. Och jag tänker att där skulle man kunna jobba väldigt, väldigt mycket mer på lokal nivå än vad man gör idag. Och då kan man jobba på många olika sätt. Man kan jobba med evenemang och man kan jobba med möten, dialoger. Man kan börja i skolan och man kan jobba på ta arbetsplats för arbetsplats. Det finns många olika sätt att jobba på, men det gemensamma skulle vara att prata om det lokala. Och just... lyfta de frågor som är angelägna. Det som är angeläget kanske i ett företag som jobbar med på en restaurang, ja då är det vissa frågor man pratar om, medan ett bolag som kanske jobbar med eller i en skola, ja då är det någonting helt annat så att säga. Men just att prata om vad är ert bidrag och hur kan man bidra och så vidare. Det tycker jag är en jättespännande och angelägen fråga.
Och det involverar då det här samverka, berika alla som är involverade.
Ja, exakt. Men det bygger ju lite grann på att kommunen tycker att det är en bra idé. Det finns ju kommuner som är duktiga på att kroka arm med sitt lokalsamhälle. Och gör det och har väl fungerande samarbeten. Men det finns också, där också armkroken går utanför kommungränsen. Här i Stockholm så, vi byter ju medborgare med varann mellan kommunerna ganska frekvent. Man bor på ett ställe, jobbar på ett annat ställe och så vidare. Så att man är liksom, hur ska jag säga, man är bekant med flera olika kommuner i regionen. Men det betyder också att det kommer nya människor hela tiden. Och då behöver man ju veta, om man då är ny på en plats, då behöver man veta, vad är det som gäller här? Vad förväntas av mig här? Eller hur kan jag bidra och så vidare? Så att jag tänker att det är en angelägen och bra fråga för kommunen att jobba aktivt med. Och det är ingen fråga man blir klar med, utan det är en fråga som man måste jobba med aktivt hela tiden. Eftersom invånarna helt enkelt byts ut. För varje år byter man ju oftast flera.
Förändringar pågår hela tiden. Det går fort på alla fronter.
Ja.
Vi har kommit in precis som det här med digitalisering och hot och sådär. Och jag tänkte på, hur ser du på den digitala transformationen roll när det gäller att främja delaktighet, inflytande i dagens samhälle?
Alltså den ger ju jättestora möjligheter. Du kan snabbt skicka ut en enkät och fråga vad folk tycker i en enskild fråga och få direkt respons och så vidare. Så att det finns jättemånga möjligheter. Men precis som med olika verktyg, du kan använda dem för att du kan använda en hammare för att slå i en spik och bygga ett hus.
Precis.
Men du kan också använda den för att ta ihjäl någon om du vill. Och jag tänker att man får tänka sig för, så att inte verktygen används på ett destruktivt sätt eller fel, eller att man tappar bort några. En sån sak till exempel är ju, om vi pratar till exempel om, som jag sa tidigare, om äldre. Som visst, man kanske har en mobiltelefon, men förmågan att använda eller veta hur man gör i ett visst sammanhang, så den kanske inte är lika hög som för en 20-åring. Så att man måste vara väldigt noga med vilken teknik och vilken metod man använder, beroende på vilken målgrupp man vill komma åt, eller den målgrupp man vill interagera med.
Ja, den där känner jag igen precis, för att det är bekant genom mig och sådär. Det gäller inte de mest finaste telefonen, det måste vara den gamla, så att det är för mycket som måste hanteras i dem. Och jag träffade en äldre person på en annan plats, och han frågade att han ville ha gula sidor för att hon skulle, men de fanns inte, han kunde inte förstå att de finns inte längre, utan googlar man idag, man hittar information på annat sätt.
Och jag menar, alla de här systemen, vem trodde att vi skulle hämta post på ICA för 20 år sedan?
Precis.
Det var helt otippat. Och fortfarande i USA skriver de ut papperscheckar som betalning. Ett system som vi övergav för, det är ju 30 år sedan minst. Ja. Så att, jag menar, det ser annorlunda ut också om man vill jobba internationellt. Så då finns det ännu mer att ta hänsyn till.
Hur skapar man en inkluderande och mångfaldig plattform för att säkerställa att olika perspektiv, röster hörs och respekteras?
Ja, alltså det där är en spännande sak. På hur, när man vill bjuda in och ha en dialog om olika frågor. Det behöver inte vara en kommun, det kan ju vara en förening eller vad som helst. Så är det ju. Det är ofta så att det är en viss kategori människor som kommer. Och det är människor som ett tänker att de har någonting att säga om frågan. Det vill säga att man har ett tillräckligt stort självförtroende för att gå på mötet och kanske slå näven i bordet och säga vad man tycker, eller till och med skriva någonting och lämna in i förväg och så vidare. Och det är inte alla. Har du inte språket där du känner dig bekväm, känner du att nej, men jag är för nyinflyttad, eller det finns så många aspekter som gör att man når inte alla, man kommer inte åt. Så, och det ska man vara väldigt medveten om när man ordnar någonting sånt där. Det kan ju vara ett möte, men det kan också vara en enkät, eller det kan vara jag har gjort en medborgarbudget en gång. Och det betyder att man tar en summa pengar, en påse med pengar, och så säger man att den här påsen med pengar ska användas till att göra om den här parken till exempel. Så, nu får ni bestämma och medverka till vad de här pengarna ska användas till. Så gör vi det. Det är en annan typ av dialog kan man säga så. Men det blir väldigt konkret. Så här, ja, okej. Okay. Ja, vi vill ha gungor. Okej, okay, vad kostar en gunga? Ja, bra. Och så, när man gör en sån sak, då lär sig också medborgarna att säga, okej. Okay. Ja, det finns ju godkända gungor och så finns det icke-godkända gungor. Det är klart vi ska ha godkända. Ja, vad kostar de? Och så vidare, Alltså, man skapar en kunskap hos de som deltar som är väldigt viktig för att förstå också vad de utmaningar som man kan hamna i. Och alltid när det gäller politiska frågor så är det ju en fråga om prioritering. Okej, okay, gungorna kostar så mycket och gungbrädan kostar så mycket. Ska vi ha gungor eller gungbräda? Vi har inte råd med båda. Alltså, och så får man helt enkelt vara med om det. Och det man inte kan bli överens om, ja, då får man rösta. Och så får man, så blir det som en liten lokal
demokratisk
process i det. Mm. Men det kräver ju att de som deltar, dels att de spelreglerna är okej, okay, alltså att de gemensamma förutsättningarna är de samma så att säga. Och där menar jag att vi behöver jobba jättemycket med att underlätta delaktigheten för människor som kanske inte pratar svenska lika bra som de som är födda i Sverige. Eller att man tänker på att det kan ju vara en annan aspekt. Att var är ungdomarna? Okej, okay, kommer den här parken, eller nu pratar jag om gungor och gungbräda. Är det barn som ska vara här? Okej, okay. Har vi några barn som behöver vara här och tycka? Nej, gungbräda ute, bort med den. Ja, wow, bra. Då var den frågan löst. Alltså, jag tänker att...
Då skapar man delaktighet redan då.
Ja, men det är inte självklart. Du kan inte bara skapa ett möte och tro att ungdomar eller barnen dyker upp eller att de nyss inflyttade som kommer ifrån Ukraina till exempel, att de kommer på det mötet. Det gör de inte, utan då måste man anstränga sig särskilt. Och där har vi ju också sett det generella deltagandet i val är ju mindre bland de som har utländsk bakgrund. Och där skulle man behöva göra jätteviktiga satsningar på att öka deltagandet i allmänna val. Det är ju inte alla som vet det, men i de lokala valen, där får ju även de som, man måste inte vara svensk medborgare för att få rösta om man säger så. Och det är inte man känner inte till ofta sina rättigheter och möjligheter. Man kanske får sitt röstkort och så vidare, men man förstår inte. Och många kommer ju från en kultur och en samhällsstruktur som där man kanske inte någonsin har varit med om allmänna val som har varit rättvisa och korrekta. Så att det kan ju vara förståeligt av den anledningen, men där har också kommunerna väldigt stort jobb att göra.
Jag, precis som du säger, jag har själv varit i olika sådana undersökningar som man har gjort på andra kommuner, inte i den som jag bor, och också i den som jag bor, gå runt och undersöka hur många har röstat eller om man har inte röstat. Och jag blev väldigt överraskad att det finns folk som nästan har aldrig röstat, vissa har slutat rösta för länge sedan.
Ja.
Vissa tyckte att nej, men oavsett vem du röstar, det blir samma sak.
Mm.
Och då är det en fara på grund av att det kommer inte speglas själva samhället.
Nej, exakt.
Så oavsett på vem man röstar, det är viktigt att man kommer att rösta.
Ja.
Jag kommer själv från ett land som vi har haft 20 år diktatur och sådana saker. Mm. Man blir fängslad på sina åsikter och allt. Och sen när man inte utnyttjar den möjlighet att gå och rösta, då blir det delaktighet. Mm. På...
Sen har jag respekt för att det är svårt. Det är svårt att sätta sig in i vad tycker de olika partierna, och särskilt man tittar på nyheterna och kanske har en uppfattning om vad olika partier tycker på nationell nivå. För det ser man på tv. Men om du tittar lokalt så kan det vara helt andra frågor. Det kan handla om en skola ska vara kvar eller inte vara kvar. Det kan handla om man ska bilda ett naturreservat och skydda ett naturområde, eller om man ska bygga bostäder där. Det kan handla om hur mycket pengar som skolan ska få disponera, eller hur man fördelar pengarna i skolan. Alltså, ska vi bygga en ny simhall eller inte? Alltså, det är väldigt konkreta frågor som finns på lokal nivå, som ju de frågorna påverkar mig direkt.
Precis.
Och mina barn.
Absolut.
Så de frågorna kan jag ha en väldigt tydlig uppfattning om, men att få reda på vad tycker då olika partier med frågan, det är svårt att få tag på, eller svårt att få reda på oftast. Så därför så, det kräver lite arbete av den som vill skaffa sig den kunskapen.
Det var en person som sa till mig att förra valrörelsen att han gick på någon plattform, jag tror det var, där man skulle svara olika frågor, och då det svarade på vilken parti man skulle rösta.
Just det.
Och han sa, han sa till mig, jag vill gärna förvana för att det stod att jag skulle rösta på den parti som aldrig jag skulle rösta. För att det var olika frågor sådär, så att han blev väldigt överraskad och sa, nej men det håller inte med.
Nej, samtidigt så är det väl också, jag tänker så här, inför varje val så brukar det finnas en sån här valbarometer. Man kan svara på några frågor och så får man reda på, precis som du säger, vilket parti borde jag rösta på. Men att också reducera politiken till 20 frågor, rösta på det här, det är också lite så, därför att precis som vi pratade om tidigare, politiken handlar om att du som medborgare ska kunna ha en idé, kunna driva en idé, kunna ta med dig ytterligare medborgare och gå, engagera dig i ett parti, och att få en idé som du bär på genomförd i ditt lokalsamhälle. Det ska fortfarande fungera så. Så jag tänker att alla människor som har ett intresse och en drivkraft kring hur deras lokalsamhälle ska utvecklas, de ska absolut söka upp ett lokalparti. Och jag säger så här, det spelar ingen roll vilket parti man väljer, men för man kan ju byta om det inte känns bra. Men alla partier borde välkomna intresserade nya medlemmar till sitt arbete, därför att andelen engagerade människor minskar, och det är inget bra för lokalsamhällen.
Och jag vet inte om det stämmer, jag läste också på någon artikel att det blir unga som engagerar sig i politik blir mindre också. Det blir mer de som har mer tid, pensionären och plus eller 60 plus och sådär. Men de som kanske har 3 barn och är 40 plus och sådär, de vill gå till gym, de vill gå och hämta barn och sådär, och de har inte tid, kanske de vill.
Exakt.
Men den utrymmen finns inte.
Nej. Och där har vi en jätteuppgift att skapa förutsättningar så att unga människor och människor som arbetar också kan vara engagerade i politiken. Till exempel, när har man sina möten? I de möten som jag är med i så har vi möten på kvällarna till exempel. Men det måste också vara, det får inte vara för långa möten, och så vidare. Alltså, man måste ordna saker så att det funkar även för de som har svårt eller svårare att delta.
Johannes, tiden går fort när man pratar med en sån spännande person som det skulle vara. Vilka råd skulle du vilja ge till lokala samhällsgrupper och organisationer som strävar efter att öka medborgarnas delaktighet, inflytande i beslutsprocesserna? Och du nämnde att man kan börja, kanske inte om man i politiken, men man kan göra en förening på grund av att man har barn och kommer dit och då man måste bli involverad, delaktig och fatta beslut och sådana saker. Då börjar en resa där redan. Mm. Att komma in så små kanske i politiken eller där man tycker att när vill jag komma dit och påverka?
Jag tänker att alla som bor i ett lokalsamhälle har ett intresse utav att vara delaktiga i någon typ av arbete i det lokalsamhället. Det kan vara att vara sekreterare i en bostadsrättsförening och så koncentrerar man sig på hur bra det funkar, så att säga. Det är också ett sätt att vara lokalt engagerad. Men det kan också vara att vara ledare i scoutklubben eller att vara tränare i en fotbollsklubb eller någonting annat. Men har man ett intresse av att driva och att förändra vissa frågor som just kommunen ansvarar för. Det kan gälla skolfrågor, det kan gälla stadsbyggnadsfrågor, så vad man bygger och hur man bygger och så, när man bygger. Men det kan också handla om till exempel vården och omsorgen, alltså hur vi tar hand om dem som behöver. Så finns det ett sånt intresse, då finns det ju de politiska partierna att engagera sig. Och om det är något parti som inte tar emot intresserade med öppna armar, då blir jag förvånad. Då kanske de inte vet sitt eget bästa.
Kommer ligga under de fyra spärren.
Nej, men de borde vara jätteglada och jättenöjda. Därför att i de politiska partierna, där är man, det är massor med människor som är engagerade och intresserade av den lokala samhällsutvecklingen. Så där föreslår jag att man åtminstone går på något möte och inför val att man kanske ställer frågor och liksom intresserar sig för de frågor som man själv är viktig för. Och även om man inte vill bli medlem så kan man vara aktiv genom att ställa politikerna till svars för de beslut som de fattar.
Och det är därför vi har startat det här programmet. Vi tycker det är väldigt viktigt att vi kommer att involvera fullmäktige, presidium, att komma hit och berätta, ledamöter i fullmäktige, nämnder, organisationer och allt som kommer, för att allmänheten ska känna sig, kanske om de sitter hemma också, delaktiga i alla fall. För att de kan lyssna på vad de som fattar beslut, varför de har fattat sådana beslut och hur de kanske kan bli motiverade att börja att involvera sig i sådana frågor som de tycker är viktiga för dem.
Och det är inte så i alla kommuner, men på väldigt många håll så är ju mötena i kultur- och fritidsnämnden till exempel, de är öppna.
Ja, precis.
Vilket innebär att du kan gå dit och lyssna och höra hur argumenterar man, hur pratar man och så. Så är man nyfiken så finns det den möjligheten. Och allting står på kommunernas hemsidor. Det är bara att titta när mötet är och så dyker man upp. Oftast tas man emot med öppna armar. Därför att det är inte jättemånga som utnyttjar den möjligheten.
Det känner jag väldigt väl, för att jag har varit involverad i politiken några år. Och i precis som jag nämnde sådana, och när man skickade tjänsteman ut för att se hur många kunde vänta för att komma. Under alla dessa år som jag har varit med involverad, jag tror att det var 2 möten som kom en år. Och de kom för att tacka nämnde för att de hade beslut som hade rört dem. Och också när det gäller kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan komma invånare och vara där och träffa de som fattar beslut och se hur den demokratiprocessen pågår i fullmäktige med allt det här.
Och i fullmäktige är det ju lite roligt därför att där har man ju en debatt.
Precis.
Där går man upp och argumenterar för sin sak och man ställer frågor till varann och så där, det är lite mer action där.
Precis, precis. Men jag tycker det är jätteintressant den öppenhet som finns här och den tillgänglighet som finns som har minskat, precis som du sa, på grund av allt det här att säkerhet som man måste ta idag, vissa tjänstemän och politiker som har tvingat ta vissa beslut som kanske berör människor som blir lite förbannat kanske på något sätt. Då måste, och det här man tar identitet och det här. Jag fick en e-mail för inte så länge sedan att jag skulle betala på en gång demän till radio för att nationen skulle spärra den. Och jag nästan, jag tänkte, men det är 75 kronor bara. Så jag gick in och sen när jag skulle fortsätta, det var inte 75, det var 10 000. Så jag tänkte, det här är någon fusk. Och jag tittade och sen jag kontaktade de som vi har köpt. De sa, nej, men det ni har betalat till april 2024.
Mm.
Så sådana saker förekommer hela tiden i telefonen, meddelandet och allt. Johannes?
Men får jag avsluta bara säga en sak?
Absolut.
Jag tänkte, alltså väldigt ofta så är människor engagerade i en fråga. Och man tror att frågan ligger på en annan nivå. Man pratar ju om skolpolitik på nationell nivå. Men vill man göra skillnad i skolan, då är det lokalt som man kan fatta besluten. Det är här som man fördelar pengarna. Det är här som man skapar förutsättningar och rekryterar rektorer och så vidare. Och jag tänker att det är viktigt att ha koll på vilka frågor kan man påverka lokalt. När det gäller sjukvård och lokaltrafik, ja, men då är det på regional nivå. Man kan naturligtvis tycka och skicka
representant dit.
Så, men man fattar det beslutet gemensamt i regionen. På nationell nivå, ja, men då pratar vi nationellt försvar och lagstiftning. Alltså, då, och det, på den nivån, där kan man du måste jobba väldigt, väldigt hårt och väldigt mycket för att göra en väldigt, väldigt liten förflyttning. Men på lokal nivå, där kan du få en väldigt stor förflyttning med väldigt liten insats. Så därför tycker jag att det är så spännande att just engagera sig på lokal nivå. Jag har själv jobbat, som jag sa, på internationell nivå, nationell nivå. Och jag tröttnade på att det krävdes så väldigt mycket jobb som tjänsteman. För att göra en väldigt, väldigt liten
insats.
Förändring. Det krävdes enorma insatser. Däremot på lokal nivå, här, du kan göra jättestor skillnad med väldigt, väldigt lite insatser. Och har du en bra idé, då så är det bara att engagera sig och påbörja, samla med sig människor som tycker likadant och så genomföra den idén.
Johannes, är det någon också som rädslor att människor tänkte, nej, hur ska jag börja? Jag pratar från mig själv, när jag kom in i politiken för nästan 20 år sedan. Jag känner att jag hade mera press på mig för att jag ville inte göra bort mig i nämnde. Jag var väldigt påläst, läste väldigt mycket allt och så. Jag tänkte om jag skulle ställa en fråga till en tjänsteman eller till ordförande att det ska vara korrekt och så. Wow, jag kände att
du hade höga krav på
precis, dig. Precis, höga krav, precis. Och det kan vara så att kanske vissa känner samma sak, säger att jag ska inte ge mig i detta kanske.
Men jag tror att alla har en möjlighet att vara med. Du kommer in med den erfarenhet du har. Är du utbildad lärare? Ja, men då kan det vara svårt att skilja på. Om du sitter och jobbar med skolfrågor så kan det vara kanske svårt att skilja på vilken hatt har jag på mig. Men om du är allmänhetens representant, om du är folkvald, då kanske du inte kan sitta där och driva lärarintresse så att säga. Utan då får man ta på sig den här större ansvaret att nu måste jag driva alla, både föräldrar och barns och allas intresse, inte bara liksom yrkesintresse till exempel. Eller om du är trafikingenjör så kanske det är svårt om du sitter i trafiknämnden. Därför att det blir svårare att skilja. Därför att syftet med att vara engagerad lokalpolitiker, det är att helt enkelt vara allmänhetens representant och kontrollant, att det här arbetet som kommunen gör faktiskt tjänar allmänhetens intresse. Och det är liksom det uppdraget som förtroendevald.
Men jag kan säga också, Johannes, att det är väldigt berikande. Och jag har växt väldigt mycket med alla olika människor som jag har träffat från olika partier, som jag har umgås. Det har gett mig så mycket att jag har kunnat bidra på annat sätt till samhället också.
Ja.
Och det är därför jag har gett mig i kommunikation och allt detta. Och jag tycker att det här var en bra plattform att många människor vet inte hur de processerna finns i kommunen.
Nej.
Kommunfullmäktigen och en remiss och vad andra saker som pågår innan man fattar en beslut till sista skeden.
Mm.
Så det är därför jag tycker det är viktigt.
Och jag håller med. Jag har lärt mig också massor av om saker som jag aldrig skulle ha stött på om jag inte hade haft uppdrag som förtroendevald i en nämnd. Fantastiskt mycket spännande saker. Så det är otroligt lärorikt om man är nyfiken och vill lära sig mer.
Johannes, stort tack för att du gav dig tid att komma hit. Jag tycker att vi skulle kunna prata mer i någon annan tillfälle. Det var första programmet. Vi kommer att ha fler olika gäster, olika ämnen, kultur, skola, inflytande, föreningslivet och mycket annat. Så vi tycker att fler andra spännande personer ska komma och berätta det som pågår bakom kulisserna många gånger, det som pågår innan man fattar olika beslut. Tusen tack, Johannes, för att du har delat med dig din det som du brinner för och din erfarenhet och din syn på sådana viktiga frågor.
Och en uppmaning till alla de som har blivit kanske lite nyfikna på att ta ett steg emot att engagera sig, så hoppas jag att de har känt att de nu tar det steget. För det behövs fler människor som är engagerade oavsett hur man engagerar sig i lokalsamhället.
Precis. Tusen tack, Johannes. Tack. Ni har lyssnat på Egen Kraft och Radio. Ansvarig givare Luis Palma Aguirre och vår sponsor Betonfabriken Co-work-kontor. Vi hoppas att vi har också så spännande gäster nästa gång som vi kommer att sända invånares inblick här på Egen Kraft och Radio. Tusen tack för att ni har lyssnat på oss till nästa tillfälle som vi kommer att prata med våra politiker, beslutsfattare och invånare i Sigtuna kommun. Tack så mycket för att ni lyssnade på oss. Ha en trevlig kväll.